Jag predikade igår kväll i Göteborg om frikänd. Jag satte den rubriken. Synonymerna till frikänd är friad och rentvård. Är inte det fantastiskt? Jag var dömd till döden. Jag var det. Jag var skyldig. Och jag kände verkligen att jag var det. Tills Herren kallade mig ut i frihet. Och jag kom ut i ljuset. Han öppnade mina blinda ögon. Och från den dagen är jag fri. Totalt frikänd. Det kan Jesus göra. Totalt befria ifrån den skulden som han har levt i. Så totalt sätta oss fria. Och så finns fienden där. Och så kommer han med sina anklagelser. Och så säger han, det är inte möjligt. Du är si och så, du har gjort det och det. Det här går inte. Och så mitt i den kampen som jag upplevde när jag var ny i tron, så hör jag Herren tala hemma i vardagsrumssoffan. Hela rummet fylldes av hans röst. Och jag hörde rösten och jag blev nästan rädd. Jag kände, jag vågar inte titta om han står där, för då dör jag, tänkte jag. Så känner man det när Guds närvaro kommer så nära inpå. Och så hör jag rösten som säger, dig har jag utvalt och inte förkastat. Och när jag senare fick det bekräftat i Jesaja, Jesaja 41 stod det, 41 och 9, satt jag och läste just de orden, kanske någon vecka efteråt. Det har jag utvalt och inte förkastat. Så fick jag bekräftelsen. De orden har hjälpt mig så många gånger. När fienden har kommit och sagt och pekat på mina gamla synder, åklagaren, så har jag kommit ihåg de orden. Det har jag utvalt och inte förkastat. Varför har vi blivit kallade och utvalda? Varför är vi kallade och utvalda som Guds församling? För att vittna om Jesus. Det är inte bara för vår egen skull, utan det är för att vi ska vittna om Jesus. Och det här har Herren lagt i sin församling. Vi får aldrig glömma, aldrig någonsin, att det är Jesus. Han sa, jag ska bygga min församling. På den här klippan ska jag bygga. Inte på Petrus. Tack och lov. För det hade aldrig hållit att bygga på en människa. Men han ville bygga på sig själv. Jag ska bygga min församling. Du och jag är byggnadsarbetarna. Och han är byggmästare. Han är huvudet över sin kropp. Och det är huvudet vi ska lyda. Det är han som bestämmer. Free Church, Linköpings fria församling. Ja, den levande Gudens församling. Det är inte vår församling, det är den levande Gudens församling. Ett ord som finns, som man kan läsa i grundtexten, är ekklesia. Församlingen. En utvald skara. Det är vi. En utvald skara. Och vi har fått ett uppdrag. Vi är ingen mänsklig byggnad eller institution. Och låt oss aldrig bli det. För så fort vi kommer in i former av mänsklig organisation, då kan inte längre Guds ande verka. Vi måste slå vakt om vår frihet. Det är därför vi kallas den fria församlingen. Linköpings fria församling. Vi är fria. Vi är fria därför att Jesus har gjort oss fria. Vi hörde ju om, som Magnus nämnde, historia där bakom baptistsamfundet. Alltså hur, vilken riktning man gick i när det började komma in mänsklig organisation. Det var tragiskt att höra det alltså. Hur farligt det är när man släpper taget. Vår kallelse. Vi har blivit födda på nytt. Blivit benådade, frikända för ett uppdrag. Vi ska läsa några bibelord tillsammans. Om det som det handlar om idag. Evangelium om Jesus. För det är ju det som är vårt uppdrag. Evangelium om Jesus. Det är det allting handlar om. Allting handlar om Jesus. Och den dagen vi börjar göra avkall på Jesus och på namnet Jesus, då blir det inte mycket kvar av oss som församling. För det är Jesus, klippan vi bygger på. Vi börjar med att läsa ifrån Romarbrevet, det första kapitlet, vers 1-4. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt, och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. De goda nyheterna. Och så läser vi vers 16 också. Paulus säger här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Alltså först det judiska folket och sedan hedningarna. Som du och jag då representerar. Det var löftet. Så går vi vidare och läser i Efesierbrevet, det tredje kapitlet, vers 8-10. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom, för att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Här ser du att det är genom församlingen som den här hemligheten ska göras känd. Som fanns från evighet. Som har varit dold i Gud, allting skapade. Allting har varit förberett ifrån begynnelse, säger Guds ord. Det är församlingens uppdrag vi talar om här. Att göra känd den hemlighet, evangeliet om Jesus. Det är det största, det är det mest revolutionerande, det är det bästa vi någonsin kan få höra talas om. Den mest goda nyheten, det är evangelium om Jesus. Det är det handlar om. Vi ska läsa också ett bibelord till här, ifrån första Korinterbrevet. Det andra kapitlet, vers 1-5. Så är det Paulus igen som skriver här till korinterna. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat. Jag läser det en gång till. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är det här det handlar om. Att inte veta av något annat. Jesus är nyckelordet. Det är Jesus. Det är hans namn som är kraften. Den största, mäktigaste, mest dynamiska, explosionsartade kraften i hela universum. All himmelsk auktoritet står bakom Jesu namn. Jag kommer att hålla på och tala om detta tills det går in i mitt hjärta. Och jag hoppas att det går in i era hjärtan. För jag tror nämligen när jag läser i skriften att det här är hemligheten. Det här, det är Jesu namn som jag sjungit idag. Namnet Jesus. Jesu namn, ljuva namn. Det är Jesus det handlar om. Det handlar inte om något annat än Jesus. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till det. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vad säger ni om det här? Längtar ni som jag efter det här? Visst kan vi sitta och lyssna på hur bra föredrag och föredragshållare, intellektuellt sett, hur begåvade som helst. Visst kan det vara intressant att höra på teologidoktorer. Vi har lyssnat på 2 stycken igår. Det var intressant. Fast de här teologidoktorerna var smorda av här. Tack och lov. Nej, men det kan vara intressant. Men ska det bli något utav det vi längtar efter? Ska vi få se apostlagärningarna uppfyllas i vår tid? Då behöver vi det här. Då måste vi lägga ner kraven på att våra predikanter och liksom vad de nu är, Herrens tjänare, ska ha långa utläggningar om saker och ting som inte ger något. Utan vi behöver ju bara det enkla budskapet. Det enkla evangeliet om Jesus. Som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så enkelt är det. Vi ska predika evangelium. Men vi ska predika rätt evangelium. Vi ska inte predika en annan Jesus. Eller ett annat evangelium. Som vi hör från väldigt många olika håll idag. Idag talar man om en annan Jesus. Man har ett annat evangelium. Man har en annan lära. Det ska inte vi syssla med. Utan vi ska syssla bara med Guds levande, kraftfulla, rena ord. Vi ska hålla oss till ordet. Ni som har hört mig innan har ju säkert hört hur jag har tjatat om detta. Men jag kommer att hålla på ifrån apostlagärningen tills vi får in detta. Jag vill få in det i mitt hjärta. Vad var det de predikade? Jo, de predikade alltid Guds ord. Och de talade alltid om Jesus och kraften i namnet Jesus. Och de fick alltid se Gud bekräfta ordet. Den heliga ande var där. Och gjorde tecken under kraftgärningar. och bevisade. Det blev en bevisning i ande och i kraft, står det ju. Är det inte det här vi längtar efter? Syftet med allt detta, det är ju att vi snart ska gå ut på gatan. Vi ska gå ut på gatorna. Vi ska gå ut och tala om för människor. Vi måste släppa taget om vår fruktan och rädsla och bli frimodiga. Bli frimodiga. Så att vi kan vittna om Jesus där ute. Det är ju vårt uppdrag. Jag har ju många gånger läst om den första församlingen och Apostlagärningarna 4. Vi kanske inte ska läsa det idag då, men jag älskar ju den bilden när de samlas till bön under hot. När de ropar till Gud och Guds kraft kommer över dem. De ropar om frimodighet, att frimodigt kunna predika. Vi kan titta lite på, vi måste ju tillbaka till Apostlagärningarna i alla fall. Vi tittar lite på Petrus tal eller Petrus predikan i Apostlagärningarna 10. och 34. Ska vi läsa det tillsammans? Det är gott att läsa Guds ord. Och så kan vi ta ut några nyckelord ur den texten. Det här är ju inte när Petrus talar till judarna som han gjorde på pingstdagen. Då predikade han ju för judarna när Guds ande föll. Det här är när Petrus talade till hedningarna. Och det brukar kallas ibland att det här är hedningarnas pingst. Vi läser. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Alltså detta är för alla folk. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas herre. Redan här ser du i början hur Petrus direkt går in på det som är evangelium om Jesus. Och när man studerar Apostlagärningarna så ser man det att alltid, oavsett i vilket sammanhang man var i, om man talade till folket eller om man talade till lärjungarna eller om man talade till ledarna, de religiösa, prästerskapet, så talade man alltid evangelium om Jesus. Du ser att detta är det ord. Här ser du Guds ord. Här refererar han tillbaka till Guds ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Kommer namnet där. Namnet Jesus. Han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Här kommer också anden in. Här är det den helige andes kraft och smörjelse som man talar om. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Alltså han gick omkring och botade alla. Här refererar han till under och tecken som Jesus gjorde när han vandrade på jorden. Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Här bekänner man sig som vittnen, Herrens vittnen, till det man hade sett och varit med om. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom, sedan uppstått från de döda. Här ser du uppståndelsen. Alltid talar man om att Jesus lever, han har uppstått ifrån de döda. Därför att det här var så verkligt, för man var själva vittnen till. Man hade mött Jesus, man hade vandrat med Jesus, och uppståndelsen från de döda var det som var i fokus hela tiden. Alltid talar man om att Jesus hade uppstått ifrån de döda, för man ville tala om att han lever. Han är förhärligad, han sitter på faderns högra sida. Han är densamme. Han har uppstått, han är inte död. De dödade honom. De spikade upp honom på ett kors. Men han har uppstått ur graven. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Här är också kallelsen. Att predika och vittna om Jesus. Och honom vittnar alla profeterna. Att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Kommer namnet igen. Genom Jesu namn. Det är där som är, det som är kraften. Där har vi liksom det revolutionerande. I Jesu namn får vi syndernas förlåtelse. Vi kan fortsätta att läsa då i vers 44 där. Här kommer det som du ser som ett resultat utav, alltså förkunnelsen om Jesus. När man predikar evangelium så händer alltid något. Människor blir frälsta. När man håller sig till det rena evangeliet. Och här så föll Guds ande. Medan Petrus ännu talade, föll den helige ande över alla som hörde ordet. Vad var det de hörde? Jo, de hörde ordet. Förkunnelsen om evangelium. Det var det de hörde. När man förkunnar det rena, enkla evangeliet så händer det någonting. Och hur har inte vi krånglat till det med långa utläggningar om både det ena och det andra, som inte har några rötter överhuvudtaget i Guds ord? Därför att det står att evangelium är Guds kraft till frälsning. Ja, det har vi ju hört några gånger om vi har suttit i våra kyrkor och lyssnat. Men vad innebär det? Det är det här att evangelium är Guds kraft. Ja, men det innebär ju att det är något speciellt med evangelium. Det innebär ju att när man förkunnar evangelium så är det Guds kraft. Och det har varit förutbestämt, som vi läste sedan. Det är en hemlighet. Det var bestämt så redan ifrån tidernas begynnelse. Det var en Guds kraft till frälsning. Det är något speciellt med evangelium. Om du förkunnar något annat så är det inte samma kraft. Men när vi förkunnar evangelium så är det kraft. De hörde ordet och anden föll. Den föll på dem. Amen. Guds ande föll. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Det är ju mig, hedningarna. Ty de hörde de tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när det liksom vi har tagit emot den helige ande. Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad honom stanna några dagar. Okej, vi stannar där då. Vi stannar med Jesus. Jag tror att vi ska liksom verkligen tränga in i Guds ord, tränga in i apostlagärningarna för att se liksom, vad är det handlar om? Evangelium om Jesus är Guds kraft i frälsning. för var och en, alltså för alla. Det är ordets förkunnelse om Jesus. Jesu namn, anden, ordet, förkunnelsen. Omvänd er och tro på Herre Jesus. Och tro på att han verkligen har uppstått ifrån det döda, att han lever. För om han inte lever och han inte har uppstått, då kan vi lika gärna gå hem allihop nu på en gång. För då har vi ingenting här att göra. Utan vi måste tro på att Jesus verkligen har uppstått. Och har han uppstått och gått till sin fader, så inte kan det ju vara sämre än han var här. Utan han är där och han ber för oss. Han har gått före in i det himmelska. Han har öppnat, alltså förlåten har rämnat. Vägen är öppen, fri för oss. Och han har utlovat den heliga ande till oss. När ska vi börja ta emot den heliga ande? Och när ska vi börja lyda den heliga ande? Vi vill ha den heliga ande i våra liv. Vi vill så gärna ha det. Och vi måste underordna oss Guds ande. Vi måste böja oss för ande. Vi måste lyssna till vad anden vill göra i våra liv. Vi måste våga ha förtroende för den heliga ande. Han kommer inte att göra dig illa, men han kommer att leda dig ut. Men han ger dig kraft. Han kommer att ge dig kraft i ditt liv. Precis som Peter sa, kommer du få kraft när du vittnar för människor. Och du tar emot den heliga ande i ditt liv. Det blir så. Han är den som har sagt. Jesus har sagt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Vi behöver börja ta emot. Öppna upp. Och så ska vi gå ut. Vi ska gå ut. Vi ska göra det. Det vilar en... Vi kunde konstatera det igår. Det vilar ett tungt, tungt mörker över det här landet. Det är ett kompakt mörker som vilar över vårt land, över Sverige. Det kan vi vara överens om. Men Gud sitter på tronen. Gud har en väg till Sverige. Vi ska börja ropa till Herren om nåd för Sverige. Vi ska börja ropa till Herren om Guds kraft i Skandinavien och i Europa. Vi ska börja ropa till Gud att det får verkligen bryta igenom. För det är ett mörker som vilar. Men vi har fått allt vi behöver för striden. Vi får ikläda oss Guds vapenrustning och inta Sverige. Det är en kamp och det är en strid och det är hårt arbete. Men det är dags att återta det här landet. Det är dags att vi tar tillbaka Sverige. Eller hur? Tack Jesus. Jag sa igår att någonting håller på att hända i vårt land. Kartan håller på att ritas om. Det som slog mig, det var... när jag läste, nu har jag läst lite och hört lite på inför valet här på tv och på YouTube, att nu har man helt plötsligt börjat tala om Jesus i riksdagen. Det har man inte gjort förut, utan nu börjar man ju lyfta upp, därför att man känner ett hot ifrån omvärlden. Man känner hot ifrån den islamisering som pågår i världen idag. Man känner hot, hotet komma utifrån, ifrån de här extremistgrupperna och allt som sker. Det här fruktansvärda som sker i Irak och Syrien och Afrika och i andra delar av världen. Så fruktansvärt så vi kan inte med ord beskriva det. Och då har man helt plötsligt börjat uttrycka att vi har byggt det här landet på kristna värderingar och Jesus. Vi har byggt en gång upp det här landet med Jesus. Med kristendomen. Vi har vuxit fram en frihet för det svenska folket. Genom det kristna budskapet. Och genom evangelium faktiskt. Genom evangelium. Och så kom jag att tänka på att mitt I de mest svåraste, tuffaste tiderna i Sverige på 30-talet. När pingstväckelsen blev stark i Sverige så byggde Levi Petrus norra Europas största kyrka. Trots att vi hade gått in i fattigdom, det var misär, det var svält, det var arbetslöshet i vårt land, så byggde man norra Europas största kyrka. Och medlemsantalet gick upp till cirka 7000. Det var 29 stycken pigor från början som följde Levi Petrus där och som satt i hans, på hans möten. Det var så. Det var kvinnor som arbetade hårt för sitt förvärv och som hade svårt med sin överlevnad. Sargade kvinnor. Och utifrån 29 pigor så byggde Levi Petrus upp en enorm social hjälpverksamhet. När långa köer var ute efter gatorna i Stockholm till kyrkan och man serverade dem både kaffe och bullar och soppa och allt möjligt. Och hjälpte dem med kläder, de fattiga. Det här var 1930 invigdes Philadelphia kyrkan i Stockholm. När jag då läste på nätet, då tänkte jag, nu håller kartan på att ritas om ordentligt. När vi planerar, när kommunen planerar i den här staden, i Linköping, att bygga Sveriges största moské i Lambohov. För det finns cirka 6000 muslimer i Linköping och då ska man få en plats att tillbe. Och då tänker jag, jaha, nu ska Sveriges största moské byggas i vår stad. Och många i kommunledningen ställer sig bakom det här. Och då tänker jag, men käre Gud, nu är det väl ändå dags att vi vaknar. Nu är det ändå dags att vi reser på oss och börjar inta Sverige för Jesus. Evangelium om Jesus. Eller hur? Vi måste få nöd i våra hjärtan. Vi måste ta det här på allvar. Vi låter landet intas bit för bit för bit. Det som man har byggt upp. Det som människor i Sverige en gång gav sina liv för. Det som en del människor fick. Ja, man blev utvisad ur Sverige. Mitten av 1800-talet hörde vi igår. Man fick lämna Sverige för sin tros skull. För att man ville stå upp för de bibliska sanningarna med dop och nattvard och så vidare. Man ville vara fria, man ville inte vara bundna i något religiöst system som inte ledde till frälsning och frihet. Det är inte länge sedan man fick göra det i Sverige. Det är faktiskt inte det. Men idag släpper vi taget om allt. Och vi talar om liksom, kartan ritas om helt. Det är dags. Det är dags. Att vi går ner på våra knän och ropar till Jesus. Att vi ropar till Gud i himmelen om en förändring i vårt land. Evangelium om Jesus är församlingens kallelse. Vi är kallade och utvalda, var och en av oss. Men till att tillhöra Kristi kropp. Han är huvudet och vi är lemmarna. Nu får vi inta vår plats. Amen.